Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Vad händer GBG, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Jakob.
Tjenare.
Och Johanna.
Hallå.
Och jag heter Martin. Hur är det med?
Jo, men det är bra. Är det. Det flyter på. Jag har egentligen fått studieteknik.
Är det så? Alltså, hur duktig du är.
Pluggat.
Ja, men bättre sent än aldrig.
Ja, det är
men
skitbra.
Det tar ju stryk på allt annat.
Jag tror också att jag fick studieteknik någonstans 29 kanske.
Ja.
Alltså förra året.
Ja, men då så. Du är inte ensam.
Nej. Johanna, är det med dig?
Nej, jag har ingen studieteknik. Jag känner att jag har blivit ganska trött av den här jävla omställningen till sommartid. Jag är som en så här hjärtsjuk pensionär typ.
Ja, jag kände faktiskt exakt samma sak. Inte att jag är en hjärtsjuk pensionär då, men att jag är ovanligt trött.
Ja, det har varit så jobbigt.
Det brukar alltså inte vara så här jobbigt.
Nej, jag minns alltid att jag liksom tagit om en klackspark, men i år har det känts otroligt svårt att komma upp på sängen. Jag började ju liksom veckan med att se Gais förlora mot Gnaget också.
Just det.
Så bara det var ju uttröttande. Nej, men det är grön och det är guld och gröna skogar och fotbollsplaner, ja. Och Ullevi står fortfarande kvar och ja.
Vad ska ni prata om idag?
Jag ska snacka lite om att kommersen slår upp i Truckstop Alaskas gamla lokaler.
Kul. Just det. Spännande. Johanna,
jag har lite nyheter och sen tänkte jag göra en avstickare till Bollebygd.
Aha.
En korten.
Oj, oj, oj. Jättespännande. Det är från Allingsås till Bollebygd.
Ja, precis. Jag har en väldigt generös tolkning av begreppet kranskommun. Jag rör mig där omkring så att säga.
Man kan säga, men du är lite vår korrespondent.
Ja, tydligen.
Utrikeskorrespondent. Ja. Och jag ska prata om liberalism. Och Göteborg. Ja, det är spännande. Men har vi några nyheter att börja med?
Ja.
Jag har ju alltid en radda.
Okej, här kommer Johannas radda.
Det kom ju fram i mitten av mars att under hösten så hade det varit översvämning i Karlatornet.
Var det översvämning i Karlatornet?
Ja. Eller var flera lägenheter som hade svämmat över.
Och avloppet hade väl kloggats igen? Eller vad
det precis. Det hade blivit stopp i avloppen. Och jag menar, för det mesta så kanske det är lite svårt att spola. Men Karlatornet är ju så exklusivt byggt, så där kan ju en översvämning inte bara vara en översvämning. Utan för vissa hade det alltså bokstavligen forsat skit ur köksluckorna.
Ja, men det är ju bara för att någon jävla borgare suttit och torkat sig i röven med våtservetter och spolat ner. 100%.
Men nu blev man ju lite så, kan man verkligen bygga sådana här byggnader när avloppssystemet ska gå så högt upp?
Ja, det är sant. Hur gör man det? Nu kommer någon. Jag skulle kunna ringa någon sån god gubbe nu och berätta oss.
Byggnadsingenjör eller någonting.
Alltså, uppenbarligen så går det ju.
Ja. Men jag känner ju generellt att Karlatornet är ju kackigt byggt. Liksom. Jag vet att vi kollade på bilden någon gång på hur det såg ut i köken och det såg ut som liksom en fritidsgård.
Va?
I standard. Ja, men det är väldigt liksom, det är billiga material, det är liksom tråkig design.
Det är så här de lyckades bygga det inom budget.
Ja, precis.
Ja, och
knappt
försenat.
Inom budget, va?
Ja, men det var nog inom budget.
Var det?
Sen, ja, typ.
Jaha.
De, i alla fall, Ola Serneke påstod det i alla fall. Det
bra. Ja, men det
alltså,
var
hur bra
inom,
gick det för dem?
Om det var inom budget så tyder ju det på att du har rätt, Martin. För då, med tanke på att alla priser liksom höjdes i samband med pandemin och kriget i Ukraina, så tyder det ju på att de bara behövde använda riktigt så sottiga avloppsrör och köksluckor från Ikea. Typ.
Just.
Statsrevisionen gav jättehård kritik mot politikerna i Göteborg efter bojkotten mot Israel.
Just det. Den, och mot Ryssland och Marocko.
Ja, just det. Helt förglömma. Men det var väl lite tråkigt att de fick på fingrarna på grund av det.
Det var väl lite väntat egentligen.
Det var det ju.
Och det är ju allting med det har ju varit väntat. Så problemet det har ju varit, det är liksom verkligen en så här problematisk syn på kommunpolitik tycker jag. Där man inte tänker sig att politiken kan utmana eller testa lagstiftning.
Nej.
Alltså det är liksom man har brutit mot lagen. Det är så man ser det, snarare än att man har försökt tolka lagen och sen har domstolarna fått komma in och tycka till liksom.
Nej, då har du poängen.
Ja.
Vi kan väl sätta spiken i kistan för västsvensk fiskpolitik.
Är det så?
Aha.
Ja, ja, de har ju klubbat i riksdagen nu att bottentrålning förbjuds i Bohuslän. Mm.
Och är det grunden för liksom den västsvenska fiskepolitiken?
Ja, det är en jättestor del av fisketeknik. Alltså att trålfiske förbjuds. Liksom. Det är...
Just det.
Men är inte det dåligt? Det är inte så att man förstör otroligt mycket liksom.
Jo, det är ju det. Så det är jättekul att höra på de här fiskarna. Jag förstår att man är ledsen att man förlorar sitt levebröd.
Ja.
Men det är också samtidigt så här, nej, alltså det är ju skitdåligt för miljön.
Mm.
Och för det marina livet liksom.
Men ett stort problem är väl också att det finns massa företag som bottentrålar på andra platser. Så det blir liksom svårt att konkurrera internationellt, globalt liksom.
Ja, det går inte.
Nej, och det är ju där det stora problemet.
Vi har ju, alltså den lilla fiskeindustrin vi hade kommer ju stendö snart.
Men är det inte så med fiskindustrin som allt annat, att man föreställer sig att det är de här liksom gulliga bohuslänska gubbarna med skepparkrans typ, men i själva verket så är det bara ett fåtal så här jättestora aktörer som bedriver typ all fiskeri.
Mm, så är det.
Jag läste en artikel i Filter för typ 10 år sedan om att... Kanske 10-15 år sedan, det är väldigt länge sedan i alla fall. Om att det finns någon av de största företagen i Västsverige också har bedrivit jättemycket olaglig fiskeri utanför Västsahara. Liksom, internationella sanktioner och så. Så att det är väl lite tjuvnäring. Ursäkta mig, förelämpar alla fiskare nu.
Nej, men det är ju tjuvnäring, punkt.
Ja.
Fiskarna är inte deras. Fiskar tillhör oss alla, jordens befolkning.
Ja.
De är världsmedborgare.
Jajamän.
Världsmedborgare på mitt middagsbord.
Ja, och nu för något halvår sedan så pratade ju du, Martin, om det här med att man behövde renovera kanalmurarna i hela centrala Göteborg.
Ja.
Och det kan börja nu efter ett beslut i kommunfullmäktige.
Nu detta året?
De har tagit beslut nyligen i alla fall.
Ja.
Så att jag antar att det börjar inom kort.
Just det.
Men det spelar kanske inte så stor roll när det börjar, för det kommer ta 20 år.
Åh jävlar. Stod det inte också någonting om att det är ett steg mot att Göteborg ska få tunnelbana?
Ja, det är Liberalernas idé med det hela. Och det är så jävla dumt. Jag pratade ju förra avsnittet om hur orolig jag är, eller rädd jag är för att befinna mig under jord i Göteborg.
Mm.
Men det är som att politikerna liksom inte bara kan släppa de sjuka idéerna avseende kollektivtrafik.
Men jag, alltså jag tänker så, vi har haft en stor fråga om en tunnel, tågtunnel i den här staden, som alla, även de som är för tågtunneln, är liksom trötta på det liksom.
Ja.
Och att då den politiska liksom fingertoppkänslan i att föreslå en till tågtunnel känns ju inte så...
Nej, den första etappen är Packhuskajen vid Göta älv längs Norra Hamngatan väster om Kämpebron. Ja,
det här är själva kanalrenoveringen.
Det kommer pågå liksom, börjar nästa år pågå 2028. Men sen så utöver det är det ju liksom bara de här kanalmurarna kommer ta 20 år. Om man dessutom skulle bygga en tunnelbana, alltså det finns ju liksom ingen ände på det.
Ja.
Och Karin Pleijel, då miljöpartisten, får ju då frågan, vad är ditt råd till byggtrötta göteborgare? Man får väl se det som en del av Göteborgs identitet. Göteborg har varit en byggarbetsplats de senaste 400 åren. Och 2025 till 2043 kommer inte vara ett undantag. Det gäller att hitta de utrymmen där det inte byggs, kanske hitta nya favoritplatser i Göteborg och sedan njuta av det som växer fram med tiden.
Jag tyckte ändå det var lite fint sagt.
Ja.
Det var fint sagt. Jag har ingen kritik egentligen mot det uttalandet, men jag är ändå en motståndare till konceptet.
Du tillhör ju ändå en av de demografier som är mest byggtrött, det vill säga kvinnor.
Ja, den här pyttelilla demografin, kvinnor ja. Ja, men jag är så byggtrött.
Va? Finns det siffror på det?
Ja, det finns en... Ja.
Nej.
Jo, absolut. Jag höll på att säga att medelålders kvinnor är den största, men jag vet att
det var lite av en kränkning faktiskt. Jag vet att jag fyllt 35.
Ni kan ju mobba mig, jag har ju fått ungdomsprogressiva glasögon nu. Så det
är det sant?
Ja.
Men vad tror ni är anledningen till att Liberalerna vill ha tunnelbana? För jag menar, jag tror inte det handlar om, alltså det är inga praktiska skäl så sett. Jag menar, borgare åker väl bil?
Det, jag tror att det finns en väldigt enkel förklaring.
Eller lykra män i cykel. Jag tänker att liberaler i så hög utsträckning är lykra män på cykel.
Alltså det här bygget måste ju kommer innebära, eller kanalrenoveringen kommer innebära jättestor förändring av spårvagnstrafiken.
Just det har du pratat om.
Så man kommer ju bygga en spårvagn vid Allén mot från Haga till... Men från Haga till Ullevi kan man säga att man vill bygga ett spår då. Och då är ju helt enkelt Liberalerna emot detta. Så då har de väl försökt hitta ett annat alternativ.
Som bara är mycket, mycket sämre och kommer kosta otroligt mycket mer pengar.
Ja, alltså för det som gjorde att de var emot detta var ju att de tyckte att det var onödigt. Man behövde inte göra det liksom. Det kändes som att de försökte ta liksom demokraternas position liksom, i att vara anti det här. Nu verkar tunnelbana då vara ett alternativ till detta. Det känns ju...
Det är ett fruktansvärt.
Det känns lite som att man slår på lite för mycket när man försöker lösa ett problem.
Ja, nej men vadå, alltså det är ju bara lera under den här stan.
Ja, för att bara för någon dag sedan så hade vi faktiskt ett slukhål i Göteborg. Ja. Och det är faktiskt intressant för vi har ju pratat, alla har ju pratat om att Göteborg är byggt på lera och att man kan inte bygga tunnlar och sånt. Ja. Och då har jag alltid avfärdat det, men det har aldrig varit någonting som jag känner till.
Nej.
Och nu, senaste veckan, så fick vi då ett slukhål på spåret.
Men nära Svingen också.
Nära Svingen.
Jag jobbar ju vid Svingen så jag tänker att det var de här liksom underjordiska jättarna som försökte straffa mig för att jag hade påtalat problemen med underjorden.
Just det, vad är det? Underjordiska...
Det är sådana här vättar där i
Svingen. Jag tänker att det är jättar. Jag tänker att
det är Hollow Earth.
De ville straffa mig för min hybris när jag tvivlade på de krafter som finns i underjorden. Och nu kanske jag låter som en repig skiva, men det är ju ännu ett infrastruktur.
Ett till infrastrukturprojekt
på G nu. För nu har man ju planerat hur, eller liksom ritat färdigt den här gång- och cykelbron.
Från Hisingen?
Ja,
just
till
det.
Packhuskajen vid Stenpiren.
Oh, fantastiskt,
just det.
Och den ska då stå klart i början av 2030-talet. Den kommer bli 300 miljoner kronor dyrare och kommer så sammanlagt kosta 1 miljard 200 miljoner kronor.
1,2 miljarder helt enkelt.
1,2 miljarder. Jag började säga fel, skulle försöka rädda upp det, men det gick inte. Både Trafikverket och Sjöfartsverket är dock skeptiska.
Just det.
Man menar att nyttan med bron är orimligt optimistisk och att den kommer utgöra hinder för sjötrafiken i älven. Jag tänker ju alltså Stenpiren.
Mm.
Ganska nära Hisingsbron, va?
Ja.
Ja.
Hur tänker man?
Att det ska vara enklare för att komma in till centrala stan.
Men det finns ju redan, alltså den bron, om man tänker avståndet mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron.
Det är ju inte så att jag ska inte stan, jag går över Älvsborgsbron, det gör man inte. Alltså det ska bli man ska ha flera valmöjligheter att kunna ta sig till stan och tillbaka på Hisingen.
Men varför sätter man inte den mellan Älvsborgsbron och Hisingsbron?
Det är typ det man gör. Typ.
Nej, den är ju inte det. Den är ju mycket, mycket. Den har fått kritik för att det är för nära Hisingsbron och därför så överskattar man nyttan. För att om man vill sätta den i mitten så hade man ju satt den mer mot liksom Järntorget Stigberget.
Men man skulle ju satt den mot Eriksberg typ.
Ja.
Ja, alltså problemet med Eriksberg är att det är en sån weird plats.
Det är en väldigt weird plats.
Ja, det är fint där längst.
Så syftet, jag gissar på att syftet är ju att eftersom man ska bygga ut frihamnesområdet och Lindholmen, man vill verkligen exploatera de här områdena till max. Och så ska man göra om backaplan. Det kommer vara jättemycket folk. Så jag gissar att tanken är helt enkelt att Hisingsbron won't do liksom.
Jag är nog ändå med på Trafikverkets linje här, att man överskattar det.
Ja, men Trafikverket, vi vet ju vad de tänker om.
Ja, det är sant. De vet inte ens skillnad mellan järnväg och spårväg.
De vet inte skillnaden på en bilbro och en cykelbro.
Men sen har man ju också, alltså man håller ju på att bygga en halva vid Masthugget, så där hade man ju också kunnat placera den.
Det är intressant vad det här tanken, den här bron har vi snackat om länge, har man ju gjort.
Och
man
det här ska ju bygga en eftergift, tror jag, när man rev Götaälvsbron eller hur det var.
Just
det här är ju någon typ av kompromiss som hände för jättelänge sedan. Mm.
Och då skulle man få en cykelbro och man ska få en spårvagnstunnel från Lindholmen till Linnéplats.
Men det är ju inte bara då placeringen och syftet och nyttan som fått kritik. I tisdags röstade man igenom utseendet av bron. Johannes Hulter säger: jag tycker det är en snygg och bra bro på alla sätt och vis. Emily Börnfors säger: det ser ut som ett upp- och nedvänt campingbord. Och Eva Flyborg från Liberalerna säger: mina tankar förs bara till en router.
Just det, för det är liksom pelar upp typ.
Så och jag måste pelar. Säga att det ser ut som en router.
Ja,
om jag tyckte om det där.
Men vad gör de för syfte? Alltså vad spelar, alltså om ni tänker en router, kära lyssnare, så är det liksom saker som bara sticker rätt upp.
Jag kan ju fatta routerliknelsen, men samtidigt kan jag tycka också när man säger det här ser ut som det här, att ibland kan det också bli lite löjligt, för att ja, byggnader kan verkligen se ut som andra saker.
Det jo, det finns ju en fånighet i att alla höga hus ska liksom anklagas för att vara falliska. Det blir ju liksom lite pubertalt.
Precis. Vadå, kommer man bygga en låg bro som inte kan anpassa sig för båtarna?
Eller? Nej, men det är ju, grejen är väl att det är ju rätt plant där då.
Ja.
Man märker väl att folk är lata och inte vill cykla över Hisingsbron.
Mm.
Så jag tänker väl att de vill ha den så plats som möjligt. Men det kommer också innebära att det blir otroligt mycket broöppningar.
Ja,
just det.
Och
det
mer får än vad det är idag.
Precis. Ja, det precis. Får ju Björn Siersson fråga om också. Det har varit en del strul med Hisingsbron. Hur har ni resonerat kring det så att den inte strular? Och då säger han att man valde en klaffbro för att den är tekniskt mer provad och minst komplicerad. Men Hisingsbron öppnar ju nästan alltid. Ja, men det är så här,
alltså, ja. Förlåt, men Björn,
det är så låga krav kan jag känna.
All due respect, men nästan is not good enough alltså.
Nej, där hör man ju också en människa som aldrig sett sin fot på Hisingen och inte bryr sig liksom. Det är ju verkligen bara vad fan spelar det för roll liksom?
7 av 10 gånger, det är väl bra. Ja. Det är en majoritet.
Han hade fan inte sagt det om han hade suttit på en buss där när han hade fastnat i öppet läge och ville bara hem.
Nej.
Efter en dag liksom.
Nej, men också så här, 90, säg att det skulle vara 99 av 100. Det är ju fortfarande allt för ofta.
Ja, ja.
Båtarna
det,
hela tiden.
Katastrof.
Man kan ju inte vara nöjd med liksom, utvecklingen de senaste vintrarna. Nej. På Hisingsbron.
Nej, och jag vet varje gång jag cyklade till jobbet förra sommaren så hörde man alltid något jävla larm som gick i en av de här pelarna liksom.
Just det.
Och jag undrade alltid, vad är det för jävla larm som går hela tiden?
Det är ett pelarlarm liksom, att bron försöker berätta för omgivningen att någonting är fel.
Det kanske är så.
Alltså, det är en, det är
stålet strejkande.
Ja, exakt.
Man kan ju fatta varför den här bron har blivit fått så här pris och sånt, om vi har lyckats skapa liksom en självmedveten bro.
Ja, exakt.
Bro.
Shit. Chalmers var där och byggt in en kvantdator och en AI.
Fan vad sorgligt ändå, var världens intelligentaste bro. Och man kan liksom inte åstadkomma någonting, för man kan fortfarande kommunicera.
Man kan strejka då. Man kan,
ja, man kan pipa och man kan strejka. Min sista punkt nu om det här då, det är då att Vänsterpartiet, dessa förespråkare av produktivkrafternas utveckling,
det här läste jag också.
De vill se ännu fler brobyggen. Brobyggen. Och Johan Sandin säger: jag tror de flesta göteborgare gärna skulle se fler broar än så här. Kanske en framtiden överföring från Järntorget till Lindholmen, kanske från Styrberget till Sannegårdshamnen, kanske från Klippan över till Eriksberg. Och vet du vad jag känner då? Jag tror att Vänsterpartiet, de vill bara asfaltera över älven. De kan liksom inte respektera att Hisingen är en ö, utan de måste liksom försöka förändra Hisingen istället för att älska Hisingen som Hisingen är.
Jag tror faktiskt det är tvärtom, eller tvärtom vet jag inte, men jag tror att det är faktiskt så att Vänsterpartiet är väldigt stora på Hisingen och att de därför försöker liksom
fiska röster.
Ja, alltså driva intressen åt sina väljare så att säga.
Mm. Men jag tycker att Hisingsbor borde acceptera att nu har ni valt att bo på en ö, och då följer liksom vissa förutsättningar som är att det är ett vattendrag emellan fastland.
Ja.
Och
ja, alltså du ska, alltså så här, jag är född och uppvuxen på en ö, så jag, alltså jag är fullt medveten.
Exakt, och du hade ju kanske inte velat att Björkö skulle bli en del av fastlandet.
Alltså, ja, det hade ju förlorat lite av charmen.
Ja.
Jag vill ju egentligen försöka göra, alltså jag försöker ju bara befinna all min tid på Hisingen. Jag är bara irriterad att vi inte är på Hisingen just nu.
Ja, jag har ju lyckats cementera en vardag som uteslutande är Hisingen.
Ja, fan, alltså det är så gött.
Jo, det är kanske det man kan välja att göra istället för att försöka göra om Hisingen till någonting som Hisingen inte är. Jag känner att man måste liksom uppskatta Hisingens särprägel om man ska vara en sann Hisingsförespråkare.
Det behövs egentligen bara 2 stora broar. Det är ju också en liten längre norrut också. Sen några tunnlar, biltunnlar.
Mm.
kanske en spårvagnstund nu också.
Men är inte lite, alltså så stort är inte Göteborg att vi behöver 5 broar mellan Hisingen och fastlandet?
Nej.
Lite mer om Hisingen.
Ja.
Så är det ju...
Sen kommer ännu mer om Hisingen.
Och sen ännu lite till om Hisingen.
Hisingspecialer.
Det är verkligen Hisingen idag. Men tullar.
Va?
Mot EU och världen.
Från Hisingen.
Inte, det är ett bra förslag.
Nej, inte från Hisingen.
Tullar till Hisingen.
Men mot Hisingen kan man säga.
Oj.
För att nu finns det ju stor rädsla att man ska flytta jobb från Volvo Cars och
det kommer
Volvo AB
hända. Massor
till USA.
Kommer bli av med sina jobb.
Mm.
100%.
Jaha.
Så det är, och det här kommer ju vara en stor, alltså det finns en jättestor risk att det här kommer påverka Göteborg i grunden, det vi snackar om. För att,
ja, men verkligen.
Västsverige, eller Volvo Cars och Volvo AB är ju egentligen motorn i hela Västsveriges ekonomi på jättemånga. Det är ju tusentals åter, jag tror att det är nästan 100 000 jobb eller något sånt.
Jajamän.
I hela...
Är det sant?
Ja,
i bara hela, i Göteborg.
Inte i Göteborg, men i Västsverige, men i Västsverige som är kopplat till...
Men är det Geely då man tänker kommer flytta över liksom börja ha fabriker i USA eftersom det kommer bli svårare att exportera?
Grejen är att Volvo har ju redan, både Volvo AB och Volvo Cars har ju redan fabriker i USA.
Mm.
Problemet är att många av modellerna som de säljer då i USA tillverkas här i Sverige.
Ah, okay.
Specifika modeller som säljs på den amerikanska marknaden tillverkas här.
Som inte säljs på den europeiska marknaden?
Jo, också på den europeiska marknaden. Men det
produktionen
är liksom,
är lagd här. Liksom.
Ja, precis. Och sen har man redan en fabrik i USA, men de säljer inte alla modeller. Och då finns ju risken att man kommer flytta produktion från Göteborg, från Torslanda, till USA, den som är South Carolina eller någonting sånt, den här fabriken. Och det kommer ju slå oerhört på Göteborg liksom.
Jo, man kommer inte,
ja, mot Hisingen, verkligen.
Nej, mot hela Göteborg.
Ja,
mot
hela...
Jo, men jag tänker om man ser på så här hur man nej, men alltså hur man förlägger skolor och hur man liksom, man har ju öppnat upp det här, vad heter det, Örnästet eller vad heter det här liksom gamla, man skulle bygga liksom, man bygger väldigt mycket bostäder som är specifikt riktade till olika delar av Volvos arbetskraft liksom. Och då är det mycket med liksom kanske ingenjörer och sånt. Och då pratade man ju om att det här som skämtsamt kallade för typ Örnästet, där liksom Volvos ledning satt, att man skulle bygga om det till bättre bostäder för att inte folk som typ jobbar med IT eller som ingenjörer vill bo i baracker liksom. Och det är ju samma, de här jättekonstiga tillfälliga kontrakten nere i Lindholmen. Det är ju också tänkt att det ska vara så här människor som jobbar kanske på Volvo eller liknande temporärt liksom.
Det är också en stor fråga liksom, i hur man ser på arbetslöshet liksom, just nu. För arbetslösheten är ju upp mot 10% i Sverige. Det är en högsta någonsin vi har. Alltså sen minst 2008 liksom. Jag har nog aldrig varit med om att det har varit så här hög arbetslöshet i det här landet liksom. Så jag har varit liksom medveten om sådana saker liksom. Och man pratar ju ingenting om det. Och det liksom är, nu är det jättusentals personer i Skellefteå som förlorar sina jobb. När Norfolk lägger ner, och det är liksom, regeringen pratar ju typ bara i termer av typ att man ska flytta dit jobben finns liksom.
Ja, eller att det ska bli...
Men nu finns ju ingen jobb någonstans.
Nej, men
alltså,
det,
vi bor ju liksom i Göteborg liksom.
Hela politiken bygger ju på antagandet att det finns jobb som människor förlåter för att ta.
Ja.
Och det gör det ju inte.
Nej, det är ju om vi skulle börja, alla här, vi skulle börja jobba på Fedora liksom.
Ja.
Men vem fan skulle ha råd att köpa Roland om de inte får Volvo-lönen liksom?
Det är ju det som är paradoxen, att ju fler som blir arbetslösa, desto färre kan konsumera.
Ja.
Så ja, det är ju en sak som riskerar att hända i Göteborg helt enkelt.
Mm. Mm. Fan, då kommer Göteborg bli Sveriges Detroit.
Ja, just det. Och då kan vi alla starta så billiga fik.
Ja.
Då kan jag bli Sveriges Eminem.
100%.
Ja.
Jag kommer stötta den resan.
Vad tror du om det?
Jag hade stöttat dig, 100%.
Är jag med?
Det finns en framtid här.
Fortsätter på Hisingspåret, för kommersens loppmarknad ska ju öppna upp i Truckstop Alaskas gamla lokaler.
Just det.
På Lindholmen. Och jag vet inte, har ni någonsin varit på kommersen?
Jag har varit på kommersen,
Någon gång har jag varit på
kommersen. Jag har bara sett kommersen. Jag har aldrig vart det är liksom.
Ja, för mig så har det aldrig varit i min närhet, för jag har liksom inte rört mig så mycket vid Masthugget och Majorna.
Nej, inte jag heller. Mm. Truckstop Alaska då, som kultiverade individer bör veta, är ju, har ju varit, vad ska man säga, en fanbärare för alternativmusik i Göteborg och Västsverige skulle man väl kunna säga också.
Du, det känns som att du är väldigt formad av Truckstop Alaska.
Ja, 100%. Jag har hängt där väldigt mycket. Ja.
Det finns ju få platser som folk fortfarande pratar så mycket om i Göteborg. Mm. Som Truckstop Alaska.
Alltså. Bäst.
Och det la ju sig ner ganska, alltså, nu är det ganska länge sedan.
2019.
2019, ja.
Var sista festen de hade.
Alla pratar ju fortfarande om Truckstop Alaska.
Ja. Ja. Jag har ju för övrigt spelat förband där till Finlands bästa punkband.
Oj!
Ristityt. Som också var det första punkbandet jag såg live när jag var 12.
Oj!
Så jag gick liksom full circle där. Mm. Det var kul. Folk har väl liksom delvis koll på historien kring kommersen och vad som planerades att byggas där.
Mm.
Och nu ska det bli en grön park angränsande då till Masthuggskajen som man bygger ut.
Det här nya området.
Ja.
Som består mestadels av jättekonstigt konstiga kontorslokaler.
Ja. Mm. Som också lite står tomma nu efter pandemin, va? För att det...
Eller? Ja, de blir ju färdiga typ i pandemin, så de har väl stått alltid då.
Men det är väl lite, det har väl lite gått i cirkel där också, för att efter pandemin så slutade ju människor behöva kontor, men nu upplever jag att nästan alla arbetsplatser försöker tvinga tillbaka sina anställda till kontoren igen, så att de kanske har fått lite ökad relevans igen, men det är fortfarande det här med det ekonomiska läget kanske inte riktigt tillåter att man hyr in sig i de här flådiga skraporna. Liksom.
Nej. Nej, men också att tydligen, det här visste inte jag om, att man redan 2022 hade planer om att kommersen skulle få husera på Lindholmen.
Just det.
Att man hade då visat lokaler för ägaren utav kommersen. Mm. I GP-artikeln som kom ut väldigt nyligen om det här att kommersen tar över Truckstop Alaskas gamla lokaler, så är det ju en som har skrivit sin
doktorsavhandling, precis.
Aha.
Om liksom gentrifieringsprocessen och den kommunala processen kring kommersen.
Just det.
Och så vitt jag förstår det så är det ju inte, alltså liksom rollen kommersen spelade för människor var primärt inte för sådana som Martin och jag som gick in dit och tänkte här var det loppis.
Nej.
För att vi vände nog ganska snabbt i dörren, utan kommersen hade ju mer en roll för de som satt där på helgerna och men hade bord, kanske hade sina kompisar där. Alltså det var ju en social mötesplats.
Precis. Jag vet inte varför du tog in oss två så att vi inte...
Nej, för att jag vet, jag har också varit där en gång och sen besökte jag inte det igen.
Nej, precis.
För det kändes inte som en plats där jag skulle göra jättestora fynd.
Nej.
Utan det var lite att man kom in på en plats och så kände man, här är lite internt. Ja. Här har de ett jättefint sammanhang. Men jag har inte riktigt förstått poängen kanske. Eller förstår ni vad jag menar?
Ja, alltså ja, och det är ju liksom, det är ju en annan typ av logik eller vad man ska säga än här kan du gå in och köpa grejer. Det kan du göra på en second hand affär när du tänker så. Men de här återkommande loppisarna brukar ju oftast vara lite mer sociala, som man säger.
Ja, precis. Mm. Och det var ju också det här huset var ju plats för graffiti och det var mycket konstnärer som liksom skapade runt kommersen. När man då började den här liksom planprocessen kring området så ville man ju såklart exploatera de här kulturella värdena. Mm. Och till en början var ju tanken att man skulle inkorporera liksom kommersen i framväxten av det här området. Men sen insåg man ju att det kommer ju inte gå.
Nej.
För att man insåg att det här upplevs inte som en... alltså den här platsen går inte att exploatera så lätt.
Det går inte för någon utomstående att konsumera den här platsen.
Nej, och den upplevs så lite otrygg också, vet jag att kommunen kom fram till. Och därför så trycker de ganska mycket på det nu i liksom marknadsföringen av den nya kommersen, att det här är fräschare och det här är tryggare. Och det är så intressant tycker jag. Och då tänker jag att den här ägaren, det var egentligen där jag började, han skiter nog fullständigt i var det ligger. Alltså om jag får gissa så är inte han riktigt en del av det här. Så för honom hade det ju säkert varit superattraktivt att få flytta in i en fräschare lokal på Hisingen.
Ja, men han vill väl ändå att det ska liksom vara en plats där folk får vara.
Ja, det är så. Okej. Ja.
Jag tycker ju det är mer kul då att kanske snacka kring hur nedläggningen av Truckstop Alaska liksom eskalerade.
Mm.
Alltså det har alltid varit lite mycket tjafs med alltså kommunen och myndigheter överlag. Mm. Och Trucks Stop Alaska hade ju sitt medlemskap då som man var tvungen att vara över 18 för att skriva upp sig på. Och eftersom att det var liksom i en juridisk gråzon så fick de också sälja alkohol.
Just det, för att de,
till sina medlemmar.
Så precis, för att de tänker så att man är ett privat sammanhang och då får man sälja alkohol.
Exakt, exakt. Men sen så eskalerade det, gick ju från 0 till 100 när polisen och
brandkåren och grejer och tillståndsenheten.
Ja, polisen, skattemyndigheten och tillståndsenheten och miljöförvaltningen beslagtog all alkohol i lokalen.
Mm, just det.
Och då var ju liksom kriget verkligen startat. Och det här var ju också innan byggnationen utav Karlatornet skulle ta fart.
Just det.
Så man ville ju liksom få bort Trucks Stop Alaska.
Det var väl lite så när man rensar upp i favelorna inför så här fotbolls-VM.
Ja,
typ.
Precis.
Alltså, ja, men det känns lite så.
Ja, det är, man vill liksom göra upp med snusket innan man påbörjar det här fina projektet för överheten.
För att det, man kan ju säga att det här bryter mot lagarna och så vidare, men svartklubbarna i den här stan har ju pågått med alla deras goda minne.
Mm, ja.
Det är ju en del av Göteborgs kultur att vi men har det, de här...
Ja, men det är det också jag tycker är så otroligt fascinerande också. Mm. Nu är det ju hur jävla mycket svartklubbsverksamhet som helst på Ringön. Men där är ju aldrig snuten och norpa folk för att de pundar hårt. Liksom.
Nej, och det är för att Ringön inte ska bli något stort centrum för kommers.
Ja,
ja, och det är väl det man... Ja. Alltså jag tänker, för Ringön har ju de här tillfälliga byggloven som är på kanske 15 år. Mm.
Men det är ju också en industritomt.
Ja. Jo, men precis. Men det är ju för att man kan inte ändra detaljplanen, utan Ringön kommer fortsatt vara ett industriområde. Men då kan man få såna här... tillfälliga bygglov som bara är på så 15 år för att man ska kunna exploatera Ringön om 15 år och för att de här personerna som då bedriver kulturverksamheter, de ska kunna fungera som någon slags alibi, tänker jag. Alltså där man liksom, man säger så här till kulturaktörer som så Trucks Stop Alaska eller om vi tänker oss kommersen också, att ja, men varför klagar ni på att ni blir utrivna ur innerstan eller från era lokaler? Ni har ju Ringön. Och så jobbar man ju med det här slakthusområdet också där konsthallen ska flytta. Att man tänker att man upprättar de här zonerna som ska vara så kreativa zoner. Och så kan man hela tiden säga, men vadå, ni har ju era platser för kultur. Varför klagar ni?
Och sen ska man riva allting. Allting på grinningskontrakt.
Och trycka ut allting ännu längre bort så fort staden ska expandera lite.
Sen kan jag ju säga, jag har bara goda minnen av Ringön. Varenda minne jag har från Ringön är en helt fantastiskt minne.
Men vilken temperatur talar vi om då? För att jag upplever att Ringön på sommaren, underbart. Ringön när det börjar bli kallt.
Nej, för jävligt.
Jag har varit på en... otrolig fest i en replokal på Ringön som bara var, det var konst, musik och bara allmänt häng.
Ja.
Jag har varit på någon jättekonstig bar med en jättefin musikframträdande på Ringön.
Ja.
Och sen framförallt så tappade jag en gång min plånbok på en flixbuss och då ringde busschauffören till mig som bodde i en båt med sin man på Ringön.
Jaha.
Och han var gammal pilot. Han bara jobbade som busschaufför för han skulle betala för typ sin båt så de skulle kunna segla jorden runt.
Fan vad häftigt.
Vilken romantisk historia.
Det var, det var en helt otrolig upplevelse, för jag bara gick ju dit för att jag skulle hämta min plånbok. Och så berättade han allt det här.
Ja. Trevligt.
Så bara Ringön every time.
Ja.
Perfect.
Kort och gott kan man också säga att det har blivit lite av en prioriteringsfråga om vilka ideella institutioner som får finnas.
Mm. Liksom. Just det.
Är det musik? Är det litteratur?
Mm.
Är det loppmarknad? Whatever. Mm. Det är, allting rangordnas i den här stan.
Mm.
Och allt konkurrerar om samma utrymmen.
Ja, och samma pengar och samma...
Det känns nästan som en poetisk historia det här om kulturens roll i Göteborg. Att kommersen får flytta till Trucks Stop Alaska.
Ja, men då känner jag också, kommer det här vara liksom samma... Kommer kommersen gå samma öde till mötes om, säg, 20 år igen då?
Ja.
Kan inte du förklara lite, Jakob, varför, vad är storheten i Trucks Stop Alaska? Liksom?
Storheten
varför pratar
är,
folk fortfarande om det? Mm.
För att det har inte funnits och finns fortfarande inte en så stor kulturförening som lyckades få hit artister som annars inte hade kommit till Göteborg för att de är för stora för liksom en litet skitgig på någon hyrd lokal.
Mm.
Men de är för nischade för att komma till Pustervik.
Mm.
Det, alltså det är ju, för Pustervik är inte ekonomiskt gångbart att boka de här.
Nej,
liksom.
Precis.
Där var Truckstop Alaska himmelriket. Just och det var ju liksom, har du fått spela på Truckstop Alaska, då var det så här, wow. Eller liksom, det är ändå en grej.
Så var du intresserad liksom av punk eller av hardcore eller någonting sånt? Så
ja, det var väl alltså främst var det väl mer hårdrock och liksom metal och sånt. Men det var också punkig liksom, ibland.
Ja, men precis. De här genre-grejerna som har jättemånga lyssnare liksom, men som inte får plats liksom i de vanliga barerna och
ja, i den, alltså, men i den alltså, vad ska man säga, det kommersiella kulturlivet liksom.
Jag upplever också att Göteborg är en av de städer som förhåller sig fortfarande mest till liksom genres. Alltså subkulturerna lever ju i Göteborg också.
Ja.
Ja, på ett annat sätt åtminstone. Ja.
Definitivt.
Jag vet att min mamma var här i helgen och så gick förbi någon som var så här 70-talsrockare och någon bara, han ser ut exakt så folk gjorde det jag gick på högstadiet. Han var så sett någon bild. Och jag bara, jo, välkommen till Göteborg. Ja. Så här lever 70-talsrocken, den har liksom aldrig dött.
Vi har ju pratat en hel del om en viss man i den här podden.
Det finns många män för oss.
Ja, precis. Ja. Men okej, ja, vi har pratat om många män i den här podden. Vi kan börja så istället. Men det finns en person som vi kanske tycker är den störigaste. Det kanske finns någon som vi ogillar mer. Jag tänker Jörgen Fogelklo kanske vi ogillar mest.
Ja.
Men det finns den som stör oss mest.
Den som har ett ansikte man vill slå.
Ja. Då gissar jag att det finns en man här inne som vi alla skulle beskriva som...
Här inne?
Axel, det är bara kom fram!
Välkommen till podden! Vad händer GBG med Axel Darvik?
Axel Darvik från Liberalerna.
Ja.
Att han är annoying alltså.
Ja.
Allting med honom är bara irriterande. Så till exempel nyligen nyhet från Axel Darvik. Saker som han gjort nyligen, det är att han är kritisk till att de satsade på stödpersonal i skolan.
Alltså typ elevassistenter och
sånt. Ja, precis. Han är kritisk till detta. Det ledde inte till några bra det hade inte så bra effekt. Och det kan man säga, okej, man kan vara självkritisk, det gick inte så bra. Men då valde han istället att skriva en debattartikel efter detta tillsammans med Moderaterna som är, det går utmärkt att bedriva kvalitativ undervisning i skolor utan extra resurser.
Nej.
Va?
Så de tycker att man behöver inte ge skolor extra resurser för att man ska kunna ge bra undervisning.
Mm.
Så, och det har de alltså skrivit en debattartikel om. Så de vill liksom att alla ska veta att de inte vill satsa på skolor.
Men de är väl ändå skolpartiet liksom?
Ja.
Men det är bara för de smarta barnen.
Mm, det är klart.
Från välbildade familjer.
Barnen som tycker att de andra barnen är störiga. Barnen som vill ha arbetsro.
Ja. Och det här, alltså man känner så här, okej, men vad är det som händer med Liberalerna i Göteborg? Om vi tittar på valresultatet i Göteborg så är det här det sämsta valresultatet i Liberalernas / Folkpartiets historia sedan Göteborgs kommun bildades 1971. Men även om vi skulle börja titta på innan 1971, innan Göteborgs kommun bildades som den är nu, utan den gamla Göteborgs stad, även då var Liberalerna större. De har aldrig haft så få mandat som de har i kommunfullmäktige nu. Och det var till och med så att när kommunfullmäktige bara var 60 mandat, alltså 20 mandat mindre, 25% mandat mindre, har de aldrig haft färre mandat än nu.
Illa.
Så de har fem mandat nu. 5,5% i valet fick de i Göteborg.
Mm.
Ganska bra ändå jämfört med vad de får resten av landet. Där de är mer nära 4%. Men skulle vi hoppa tillbaka till 2018, 7,2%. 2014, 8,1%. 2006, 10,2%.
Men då hade de lite mer karismatisk ledare kanske.
Ja, Lars Leijonborg tänker du.
Ja, men jag tänker i Göteborg.
Ja, just det. Vem var det då?
Är inte det hon som satt i partistyrelsen? Det är en kvinna.
Helena Odenjung.
Kanske det var. Ah, det var någon.
Mm, hon ska ju till riksdagen nu.
Ja.
Mm. Om vi tittar till 1973, när Göteborgs stad bildas, då får Liberalerna 23,1% i kommunvalet. De är det största borgerliga partiet.
1973 i Göteborg, var inte då KPMLR bildades?
Jo. Men det här är intressant att veta. På den här tiden, när de hette Folkpartiet, var de inte bara det största borgerliga partiet i Göteborg, i resten av Sverige så var det ju Centerpartiet som var det största borgerliga partiet. De var liksom största partiet i Göteborg, även fast när det fanns ett annat parti som egentligen var mycket större.
Centerpartiet har väl till och med varit utanför kommunfullmäktige i Göteborg. De har liksom aldrig slagit här.
Nej, då var de till och med det minsta borgerliga partiet i Göteborg 1973, när de då bildade regeringen sen. I 70-talet så styr Folkpartiet Göteborg, och på samma tid så grundar man i Göteborg någonting som kallas för experimentgymnasiet.
Okej.
Okay. EG. Som är sker på Folkpartiets goda minne.
Aha.
Och det här är inget bra, va?
Det är inte det EG som de senare skulle gilla, alltså Europeiska gemenskapen, det som senare blir EU. Utan det här experimentgymnasiet, det är ett gymnasium där man tar bort betyg.
Mm-hmm.
Man tar bort klasser. Och då inte samhällsklasser, utan man har istället studiegrupper. Eleverna får själva välja vad de ska studera och läsa i sina egna små studiegrupper, så de själva får bestämma vilka de vill delta i. De har ingen rektor, utan de har en, jag tror den kallas en försöksledare eller någonting sånt.
Det låter jätteobehagligt.
Försöksledare? Ja, det låter sketchy alltså.
Som sköter allt pappersarbete. Alla beslut tas på ett gemensamt direktdemokratiskt möte som kallas allmänt möte en gång i veckan.
Det är fantastiskt.
Oj.
Jag är från Lund. Där har vi, eller hade en skola som heter Vipeholm.
Just det.
Där gjorde man också experiment, men de var inte bra.
Nej, Vipeholm-experimentet. det var när man gav folk karies.
Ja, man gav folk sjuka, eller människor med intellektuella funktionsnedsättningar sjuka mängder godis för att upptäcka hur karies utvecklades.
Man var så, fan, det är ju inte bra för att äta godis. Tur att vi hade alla de här folk med intellektuella funktionsnedsättning som kunde testa det här på.
Men så är det inte.
Så var det experimentgymnasiet. Vi kan lyssna här på en intervju från 70-talet med en tjej som går på experimentgymnasiet och lite höra hur det är att gå på experimentgymnasiet.
Ursäkta mig här, men varför sökte ni till EG egentligen?
Då så hade jag jättestora planer att komma till EG och från början började läsa väldigt mycket och var jätteduktig sådär, men sen har jag liksom ändrat målsättning från det att jag kom till EG om jag hade innan. För innan jag kom till EG så trodde jag att det skulle bli läsningen och studierna som var det viktigaste, men det har ändrat mig på den punkten.
Vad är det nu som är det viktigaste för dig då?
Alla andra människor och små grejer, liksom sociala grejer, att man själv har lärt sig att läsa det man vill. Man behöver inte läsa så mycket, man kan läsa om saker som man tycker om istället. Och att man måste samsas med andra människor och man måste jämka väldigt mycket mer och lära sig sådana saker. Det är väldigt viktigt.
Så verkar det vara på experimentgymnasiet.
Mm.
Och det här var någonting som Liberalerna eller Folkpartiet
låg bakom tillsammans med Olof Palme. Som var då väl, som var statsminister då. Eller han var, man började snacka om det redan 68 när Palme var
69 blev ju Palme statsminister.
Precis, när han var utbildningsminister.
Ekklesiastik.
han hade ansvar för kyrkan också, ja det stämmer.
Jag ville briljera igen och kunna säga det, men det var riktigt tung brickare. Ekklesiastikminister.
Och det här får man väl ändå säga är den mest flummiga flumskola som någonsin funnits i det här landet.
Underbart, ja.
Ja. Folkpartiet skulle senare bli anti-flumskolan.
Mm.
Sådana själva då var väldigt aktivt för på 70-talet.
Ja, för det var ju inte Waldorf liksom. Okej, alltså Waldorf är flumskolan, men det är ju en annan grej.
Ja, det här är ju flummigt i betydelsen att du får göra exakt vad du vill. Det är ju ändå lite flummigt. Man får ändå säga att det är mer flummigt än att folk gör grupparbeten.
Ja.
Och så tänker man, hur kunde Liberalerna vara så stora? Hur kunde Folkpartiet vara så stora i Göteborg? Det är ju för att liberalismen har en väldigt så speciell historia i Göteborg. Man pratar ibland om något som heter Göteborgsliberalismen.
Mm. Jaha.
Och det är liksom lite kopplat till, vad ska man säga, att Manchesterliberalismen, alltså kopplingen till Storbritannien.
Alltså så. Inte tyget.
Nej, det är inte Manchester-tyget, utan man pratar om Manchesterliberalismen.
Och det är raka linjer.
Och det är liksom, liksom sammanfattningsvis kan man väl säga att det handlar lite om någon form av social medvetenhet kopplat till så här, näringsfrihet. Och jag lyssnade lite på detta, vad Göteborgsliberalismen är. När jag sökte lite runt på detta så hittade jag den här podden.
Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata om Sveriges näst största stad.
Jag lyssnade på den här podden.
Mm. Vi beklagar.
Ideologipodden. Och där pratar de i alla fall om hur mycket de gillar Göteborgsliberalismen. En sak som de tycker var så bra med Göteborgsliberalismen var att de var så, eftersom de var för låga skatter i Göteborg, så kunde de rika borgarna då ge pengar till kultur och till socialt behövande.
Det brukar vi prata om ju, liksom den borgerliga filantropin i Göteborg.
Ja, precis. Och det här brukar man också säga är liksom lite grunden till det som är Göteborgsandan.
Mm, absolut.
Att det är näringslivet har haft en väldigt starkt inflytande. Och det är ju någonting som de på Timbro fokuserar på. Så läste jag också en artikel från
Balans.
Dagens Arena.
Dagens Arena.
Ja, Dagens Arena läste jag också från. Och då pratade de istället om att Göteborgsliberalismen handlade om att man hade en väldigt bildad arbetarklass i Göteborg. Så att Göteborgsliberalismen handlade liksom inte först och främst bara om de rika borgarna, utan det är liksom liberalismen liksom innan socialismen lite slår igenom, att det är någon form av arbetarnas, fackföreningarnas ideologi.
Mm-hmm.
Också.
Ja, för det finns ju alltså mycket av så här folkbibliotekstanken och så är ju från början liksom en höger idé.
Just det. En liberal idé.
Ja, en liberal idé, men det, liksom, det handlar mer om att man liksom som rik person ska ge tillbaka.
Just det.
Är det Dickson eller vilken familj är det som har bekostat massa bibliotek och sånt i Göteborg?
Säkert.
Men också typ, alltså Keilers park är ju en donation från
just det.
En varvsgigant ju.
Precis.
Till Göteborgs stad. Eller arbetarna i Göteborgs stad.
Just det. Och det är Robert Dickson stiftelse.
Ja.
Vi har alla konstmecenater i Göteborg. Det som finns i Göteborgs konstmuseum i alla fall. På översta våningen så har man en massa konst som kommer från en mecenatfamilj helt enkelt, som bara byggkostade alla konstnärers verksamhet.
Okej.
Okay. Så man hade liksom den här långa traditionen av detta. Och många vill ju då påpeka att de hade liksom en social medvetenhet i den här Göteborgs liberalismen.
Mm.
Då har man ju liksom tänkt att det handlar om socialliberalism egentligen, någon tidig variant av socialliberalism. Och att det har liksom kännetecknat framförallt, vad heter det, Handels- och sjöfartstidningen, eller Sjöfarts- och handelstidningen i Göteborg var liksom verkligen en kännetecknande aspekt för den här Göteborgsliberalismen. Och så idag pratar man ju om att Göteborgsliberalismen inte finns så mycket kvar. Det finns flera, alla är på DN kulturartiklar som handlar om att GP-ledare har lämnat Göteborgsliberalismen.
Ja, det har de ju verkligen gjort.
Och då pekar man framförallt ut en person. Och det är Alice Teodorescu-Måwe, som idag inte är liberal, utan nej, kristdemokrat.
Har hon någonsin varit göteborgare, är väl den stora frågan?
Det är en bra fråga. Jag vet inte.
För jag har för mig att hon fick kritik också för att hon typ bodde i Stockholm när hon var politisk chefredaktör.
Hon har ju inte Göteborg-viben.
Nej.
Men vi har ju en annan göteborgare, Adam Sveiman. Som är boaktigt bor i Göteborg.
Han bor väldigt nära undertecknad.
Ja.
Vi åker vagn tillsammans ofta.
Gör ni? Men tillsammans hänger ni, brukar ni sitta på varandra och snacka då?
Jag brukar ju stirra på dem, för man stirrar alltid när man ser en kändis.
Det finns en forskare som heter Jan Christensen, en historiker, som har skrivit flera böcker eller flera forskningsartiklar och en bok om Göteborgsliberalismen.
Mm.
Det är bland annat 2009 kom han ut med en bok som heter Liberalernas stad. Jag läser här en text av Jan Christensen i tidskriften Alba.
Mm.
En tidskrift som jag inte vet någonting om. Men du googlade detta innan, Johanna.
Ja, vi upptäckte att den huserar på Andra Långgatan 20.
Vilket är alltså Vänsterpartiets lokaler.
Mm.
Mm.
Vilket gör en väldigt misstänksam till vad är det för propaganda vi håller på att läsa här?
Vad är det vi läser?
Ja. Men Jan Kristensson menar ju då i alla fall att Göteborgsliberalismen var inte alls så socialt medveten som alla påstår. Man var inte så intresserad av sociala projekt på det sättet. Man investerade inte så mycket i socialpolitik eller i sociala satsningar. Man hade några som var konstintresserade, Viktor Rydberg och alla folk runt där omkring. Men det var liksom inte så att man var så intresserad av arbetarnas välfärd. Och det var ju också så till slut att liberalerna ersättes när demokratin införs med socialdemokraterna och kommunisterna senare.
Mm.
Så att Göteborg går ju ganska snabbt på 1900-talet från att vara den här liberala staden till att vara en väldigt vänster av socialdemokratisk stad framförallt. Hela tanken om den här liberala staden är lite överdriven när Göteborgsliberalismen vad det var för någonting. Och då kan man ju hoppa tillbaka till en intervju av IGP ganska nyligen om vad som händer i Liberalerna just nu. Den här liksom inte så socialt medvetna liberalismen, den Göteborgsliberalismen kanske ändå lever kvar i Liberalerna på ett sätt. Vi har Robert Hanna.
Mm.
Som är känd för att han ville riva hela Hammarkullen.
Mm. Just det.
Alltså asfaltera Hammarkullen.
Till en
rikspucko.
Ja. Han har lämnat nu Liberalerna och går med i Moderaterna.
Ho.
Ja.
Ni tycker inte det är...
Jag tycker inte det är så oväntat. Eller nej, eller vadå? Man vill asfaltera över hela Hammarkullen.
Ja. Ja.
Det är väl helt i linje.
Ja.
Men det är ju, han är ju suttit för riksdagen för det, men han bara blir moderat.
Men jag tycker de borgerliga partierna, det verkar liksom, det verkar inte vara vattentäta skott om man säger så.
Nej, längre. Visst. Och det är för att Göteborgsliberalismen, moderat, lika mycket moderat politik som det är liberal politik. Så att säga.
Absolut. Ja.
Läser man en intervju med Axel Davik från 2 veckor sedan. Liberalerna är ju en del i ett projekt av att förnya sin politik. De har ett projekt som heter Selma, kallat efter Selma Lagerlöf som var med och bildade Folkpartiet.
Det var ingen ordvits alltså.
Nej. Vad skulle vara?
Nej, men jag tänker att Selma skulle kunna vara någon sån larveförkortning, typ så här svensk
energi
svensk enhetlig liberalism
med
ansikte.
Ansvar.
Det var
ansvar.
Ja. Ja, precis. Ansvar är nog mer troligt att de skulle säga så. De har ett projekt, de ska ändra sin politik då, och då har de en intervju här i GP med Axel Davik där han pratar väldigt mycket om att problemet är att högerpopulisterna har vunnit mycket politik, och det är för att högerpopulisterna har haft svar och liberalerna har inte haft svar. Egentligen då, högerpopulisterna har haft rätt invandringspolitik, liberalerna har haft fel invandringspolitik. Alltså det man skulle kalla en liberal invandringspolitik.
Mm.
Och då säger han så, Sverige är på många mer ofritt idag än för en generation sedan. Som när det gäller lag och ordning. Om man är rädd för att gå ut eller ens barn ska bli rånade på vägen till skolan eller att det sker knarkförsäljning, det skapar ofrihet. Jag skulle säga knarkförsäljning.
Frihet.
Kan ju också vara frihet om man gör det på rätt sätt.
Jag såg att MUF Göteborg hade stått på Samskolan igår.
Oj.
Och då hade de haft en t-shirt, jag såg inte hela, men de 2 underraderna var hårdare straff, mer frihet. Jag vill bara säga att jag tycker att det är lite motsägelsefullt.
Ja, det får man ju säga.
Ja, MUF stod ju utanför den lokala godiskiosken på Lindholmen vid typ Lindholmsgymnasiet.
De förberedde ett nytt Lindholmssegment.
Och Bräcke.
Ja, precis.
Och där stod de och delade ut t-shirts, tror jag. Jag fan att jag inte norpade den.
Nej, för det skulle du ha gjort.
Ja,
det var det coolaste tröjan.
Att vad fan var det? Någonting med sänk skatten, lalalala.
Det var kanske sänk skatten, hårdare straff, mer frihet. För det de hade ju satt liksom den här geotaggen på översta raden som de klantiga barn de är. Så att jag kunde inte se hela t-shirten.
Ja, men det är ju lite det här som är lite konstigt. Va? Det känns lite som att liberalism kan betyda lite vad som helst. Eller?
Ja, man kan säga att allting som man tycker är dåligt inskränker friheten.
Ja.
Och man kan säga att allting ger mer frihet som man är för. Liksom.
Det kan vara experimentgymnasiet kan vara frihet.
Vipaholmsgymnasiet. Nej,
Vipaholmsexperimentet kan vara frihet. Social medveten, Göteborgsliberalism gillar Timbro för att man sänker skatten så man kan ge mer pengar till de fattiga. Men det kan också vara liberalism att bara sänka skatten till de rika så att de rika blir rikare och att de fattiga vet att de ska sköta sig och göra rätt. Eller att arbetare flyttar från sina hem för att de ska komma och ta jobb någon annanstans där jobben finns. Kan vara frihet.
Ja, eller det är väl frihet om man kan gå på gräsmattan utanför universitetsbyggnaden och att det är några konstiga åsiktsyttringar där.
Ja.
Det är frihet att inskränka fri opinionsbildning. Det är frihet.
Liberalerna säger då att det finns att vi har ett stort problem i samhället och det är att vi inte har några etniskt svenska kommuner kvar i landet.
Nej, dra åt
det här
helvete.
Är ju fascism.
Och så är så här, många svenskar har inte insett vad det är för land och vilket arbete som återstår för att överbrygga motsättningar och skapa en starkare samhällsgemenskap.
Ja, men vad
är det? Det är ju under all kritik.
Så fråga GP. Liberalerna var ju ett av de partier som stod för öppenhet och ett stort mottagande. Trampar ni snett där? Ja, det får man säga. Man tyckte det var rätt då. Men nu måste man säga, det var fel.
Nej!
Va? Dra på trisser.
Och så säger, vad var det som var fel? Att ta emot så många människor med annan värderingsbakgrund och låg utbildningsbakgrund. De skulle kräva otroligt mycket att integrera in på arbetsmarknaden. Och så fortsätter det här lite. Och sen till slut börjar GP prata om, alltså GP börjar göra en analys här. Okej, det går inte så bra för er liberaler. Axel David, du tycker att det är viktigt här att säga att ni har haft en, vi borde ha minskat invandringen och prata mer om här värderingsfrågan och de här klassiska, det som de högerpopulistiska partierna kanske pratar mer om. Det här som han kallar de högerpopulistiska partierna. Så säger GP, när Moderaterna har tittat på varför de har problem att locka väljare i storstäder har de pekat ut att de kallar SD-spöket som en faktor. Alltså att samarbetet skrämmer bort väljare. Hur ser ni på det? Och säger han, många upplever att de högerpopulistiska partierna skapar mer frihet än vad vi har gjort.
Nej.
Vilket ju inte var frågan.
Men jag upplever...
Frågan var ju tvärtom. Folk vill inte rösta på er på grund av SD. Eller folk vill inte rösta på Moderaterna på grund av SD. Och sen är det på det här. Ja, SD är ju... Många tycker att SD är bra.
Men säger Axel Davik det här?
Axel Davik säger detta. Och då ställer GP frågan. Men nu frågade jag precis om Moderaterna ser samarbetet med SD som ett bekymmer. Och så säger han, vår inställning till Sverigedemokraterna är ganska tydlig. Men vi ser inget problem med att driva igenom sakfrågor med alla partier. Och så svarar han, tror du det svaret räcker för att välja som tvekar inför att rösta på Liberalerna av den anledningen? Vi är här för att skapa frihet för människor och vi gör det med det parti som är beredda att driva en sådan agenda. Jag känner, vill den här personen få röster?
Ja. Men han fiskar ju på fel sida dammen så att säga.
Ja, det är verkligen älven.
Att en liberal skulle ta väljare från Sverigedemokraterna.
Så han, speciellt i Göteborg. Alltså ja, om man är en person som är benägen att rösta på Jörgen Fågelklo då tycker man ju inte att Axel Darvik är ett andra alternativ.
Nej, men det är också så här att vadå, att alla som röst, alla väljare som SD har i Göteborg är på något sätt då vilsna i sina liberala åsikter. Eller vad fan är grejen?
Det är alla de här liberalerna som bara tycker att det är ett problem att vi inte har några etniskt svenska kommuner längre.
För liberal är ju bara ett flytande begrepp.
Ja, men det tror jag ändå det är. För jag tänker att jag vet att jag läste någon gång att på 70-talet så kallade sig, i alla fall LUF kallade sig vänster.
Ja.
Och jag tycker att det kanske kan förklara lite varför Vänsterpartiet, eller Liberalerna var så stora i Göteborg på 70-talet också. Att de var ändå det vänster-högerpartiet. Och nu ska de vara det SD-högerpartiet ibland när det passar. Jag åkte faktiskt tåg en gång till Katrineholm. Och då var det två unga män som satt bakom mig som då skulle till LUFs kongress.
Var den i Tidaholm?
Nej, Katrineholm.
Katrineholm. Mm.
Och då satt de hela resan och pratade om hur de skulle vinna inflytande för sin specifika tendens inom LUF.
Okay.
Och de var då anarkokapitalister. Och då tänkte jag ändå att LUF verkar ändå ha ganska högt i tak för olika tendenser.
Mm. Det är för att du kan definiera liberalism som
exakt vad som helst. Precis.
Och det är det här som jag tror är det kännetecknande för liberalismen.
Man själv har lärt sig att läsa det man vill. Man behöver inte läsa så mycket, man kan läsa om saker som man tycker om istället.
Det är ju det som liberalerna kännetecknas av, va? Man får göra lite vad man vill. Ja. Och så kan man bara umgås med alla andra som också tycker exakt som de vill.
Alltså jag är ju ändå för frihet.
Ja.
På liksom utifrån mitt kommunistiska perspektiv.
Ja.
Och jag är ändå mot så här betyg och sådär. Och jag tycker att barn ska ha inflytande. Men jag hör också att hon ägnar sig bara åt tinnetrasan. Ja. Alltså hon lär sig ingenting.
Du lyssnar på
Vad händer GBG?
Jag tänkte vi skulle göra en liten avstickare nu.
Mm.
Jag känner att vi representerar ändå regionens största stad.
Det stämmer.
Vi kanske har lite av ett storstadsperspektiv i våra frågor.
Det får vi har ju perspektivet av den staden vi bor i, kan man också säga.
Ja, och därför har vi varit ganska entusiastiska inför den här tågbanan mellan Göteborg och Borås.
Just det. Men vänta, det finns problem.
Det finns problem.
Oh,
jag skulle vilja förflytta er till Bollerby.
Ja.
Det är en av kanske regionens minsta kommuner.
Ja, många bor.
Borås, det gör den inte längre. I senaste valet så röstade ungefär knappt 7000 i kommunvalet. Och då var det så här 86-87% av de röstberättigade. Så att, vad kan man tänka sig? 10 000?
Ja. Ja. Men det låter som att, vänta nu, så det tillhörde Borås och som blev en egen kommun.
Ja.
Så det var inte en kommunsammanslagning utan en kommunuppdelning.
Ja, den har liksom gått in och ut ur Borås.
Shit. Det är exakt det jag gör när jag är i Borås.
Exakt, det är väl det man vill göra. Man går dit, man går hem igen.
Ja.
Man inser att man ändå måste göra ett ärende. Nej, och Bollebygd har då under åren haft olika namn som jag tänkte jag skulle läsa för
er. Vadå? Det här, jag har inte alltid hetat Bollebygd.
Nej, jag ska ge lite en historisk bakgrund, en väldigt, väldigt kort historisk bakgrund till Bollebygd.
För det känns verkligen som att det är ett jättegammalt namn.
Ja, före 1547.
Ja.
Ballabu.
Ballabu!
Jag tycker alla är starka.
Ballabu!
Ja, i slutet av 1200-talet. Ballebygd.
Ballabyg. Ja, det är kul.
Baldebygd. Ballabjörd. Ballabygd.
Ballabjörd.
Och sen från 1547. Ballabygd. 1568, Ballebygd T. Ballebygd 1578.
Men då byter de namn så här snabbt, så ofta.
Men det är alltså, stavningen var ju inte jätteenhet liksom, den här tiden. Men det är ändå kul hur liksom, Ballebygds namn antaget så liksom, intressanta former.
Men bara på några decennier har man liksom...
Ja, för 1578, Ballebygd streck H.
Streck H?
Ballebygd streck H. Min favorit är då Ballebygds med säta. Alltså, som ett dansband.
Hur kom det här?
Ballebygd.
Men hur kom det här säta till?
Jag vet inte. De andra är så Ballebo, Balby, Bollebo och sen Bollebygd.
Bollebo.
På 1800-talet. Med Ballebygds med säta. Och det är där vi befinner oss
nu. Oh my god, förlåt, men alltså, ja. Dansbandet vi ska starta har ju ett helt uppenbart namn.
Ballebygds. Ja. Ja. Och vilka är det då som styr i Ballebygd?
Jag skulle gissa på att det antingen är Moderaterna eller Sossarna och Moderaterna.
Mm. Precis, som man skulle kunna tänka sig en sån liten kommun att det skulle vara enkelt för majoritet.
Ja.
Men istället så styrs ju då Ballebygd av Sossarna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Moderaterna.
Oj! Oj. Rödgröna och Moderaterna. Har vi en Alingsås-situation här?
Vi kan ha en Alingsås-situation.
Med gin-gänget.
Men som tur är så finns det ju några trogna kämpar i opposition. Okay. Folkets röst.
Oj! Det är konstigt att folket inte röstar på alla i folket inte röstar på folkets röst.
Men folkets röst, alltså de är ganska stora för vad sånt här okay. spännande, varken höger eller vänster populistparti.
Hur stora är de?
De har hälften så många, de har 4 mandat, men sossarna har 8.
Oj.
Så att vi snackar liksom inte om att de är det minsta, alltså de är fjärde största partiet.
4 mandat, och då kan man gissa på att de har 30 mandat eller något sånt i hela kommunen. Alltså det är ju nästan 10% typ av
rösterna. Ja, alltså de är fjärde största parti.
Oj.
Den här tågspåret då, mellan Göteborg och Borås.
Det som Mölnlycke och Högryda kommun jättegärna vill ha.
Ja.
Det som alla älskar.
Precis, den kommer då gå igenom Ballebygd.
Men den kommer inte stanna i Ballebygd.
Men det kommer inte stanna i Ballebygd.
Och det är lite taskigt att bygga det så.
Det är lite taskigt. Och jag tänkte att vi skulle få höra liksom, perspektiv här från folkets röst, hur de ser på det här. Man förlorade möjligheten att ha en egen tågstation.
Mm.
Men man kommer inte heller bli ersatt för att man kommer dra tågspåret genom Ballebygd.
Det är inte schysst.
Nej.
Men det jag tycker är helt både legitimt och relevant att prata i någon term, att det var, jag tror till och med du använde sånt uttryck som att kommunen nästan blir våldtagen, som vi sa.
Ja.
När man då ska hantera på alla sätt vad det kommer få en oerhörd påverkan när man ska bygga järnväg förbi här.
Det är ungefär som en alltså den våldtäkt ska inte få någon ersättning av gärningsmannen för våldtäkten, va? Jag menar, det är helt främmande i svensk kultur.
Vänta, förlåt.
Herregud.
Förlåt. Tycker han att det är liksom...
Det som har hänt Ballebygd, eller Ballebygd, det är då att det här avtalet som kommunfullmäktige bara fick till sig att skriva under, de har inte fått tycka till innan, det är en våldtäkt på Ballebygd.
Och att det är helt främmande för svensk rättskultur att en våldtäktsman inte ska betala för sig. Det låter ju som att han tycker att det är det som är problemet med våldtäkten.
Exakt. Det centrala är att man blir ersatt för våldtäkt ekonomiskt. Jag upplever att det här tåglinjen mellan Göteborg och Borås, den har verkligen många liv på sitt samvete nu. Alltså.
Ja, det är ju grova brottsanklagelser.
Ja, det är... men det är ju någonting med att...
Kan man bli dömd för förtal mot järnväg?
Jag vet inte, men vad tycker ni har varit en rimlig ersättning för Ballebygd? Och vem är det som ska bekosta det?
Man kan ju
alltså, vad är det som kommer rivas eller förstöras i Ballebygd? Det är ju
om det värde, liksom bostadsvärden kommer minska. Så är det väl de som ska få, men det ska man väl få i så fall?
Alltså man får utgå från att man inte drar det genom ett hus, men de vill ju göra gällande att det kan hända. Alltså ingen vet.
Det verkar som de tänker sig att liksom, det ska vara som... Alltså ett penetrerande tåg som har rakt igenom Ballebygd varje gång.
Hela tiden.
Ja.
Nonstop.
Nonstop penetration av Ballebygd. Bara för att vi göteborgare som är för lata för att åka buss.
Just det. Man kan ju fatta att de blir sura över att de ska bygga sin tågspår rakt igenom. Men jag undrar om det är så. Är det inte så att den ska bara åka rakt igenom kommunen?
Jo, södra Ballebygd ska bara åka rätt igenom.
Så det är inte någon huvudort som ska åka.
Det är inte centrala Bollebygden, utan det kommer vara liksom södra delen av kommunen kommer det gå tågspår. Jag vet inte hur många kilometer ens det kommer vara.
Alltså det de sura över är att ett tågspår ska vara i kommunen.
Ja, ja. De är arga att det kommer finnas tågspår i kommunen. Och det är kanske ingen jätteovanlig företeelse i en svensk kommun.
Nej, nej.
Nej.
Jag vill dock berömma de här männen för att deras podd är föredömligt kort. Varje avsnitt är under 10 minuter. Det är jättekonstigt poddformat.
Men det är liksom så, vad heter det? Som OBS-essäna, OBS-essäna i SR-kultur som fanns innan.
Ja.
Det är samma koncept. Det här är lite osmakligt ändå.
Jag tycker det är en fullkomligt osmaklig liknelse.
Jo, otroligt.
Jag hoppas det framgick att jag inte tycker att det var en okej liknelse.
Nej.
För en man som uttrycker sig så högtravande tycker jag det är märkligt att i stunden inte kommer på ordet våldtagen utan säger den våldtäkta.
Den våldtäkta, alltså att den är täckt av våld.
Ja, eller man, ja. Man är täckt av våld, ja. Uh-huh. Det är lite poetiskt.
Poetiskt på ett obehagligt sätt. Mm. Ja. Jag är mest grejer mest på att de säger så, det här är sen våldtäkt och så säger någon, ja, och vi får inte ens betalt för det.
Exakt.
Sjuk liknande.
Sjuka män. Ja. Men nu har vi i alla fall gett plats åt en annan röst.
Ja, precis. Ja. Tack så mycket, Folkets röst i Bollebygd.
Mm. Ni är välkomna när ni vill och snacka i podden.
Vi kan prata radikalfeministisk teori nästa gång ni är här.
Studiecirkel med mig och Folkets röst om, av, vad heter hon? Gud vad är Andrea Dworkin.
Ja. Mm. Med det sagt, så vi är kanske klara för idag.
Har vi spelat in ett långt avsnitt.
Ja, jättelångt. Oj, eller har vi spelat in?
Va?
Nej, april. Det är inte ens första april. För det sagt så avslutar vi för idag. Hej då allihopa. Ses
hejdå.
Nästa månad.
Ha det gott.
Ja. Men om vi blir Detroit, startar vi en bar då?
Bar?
Ja, men det är väl det man gör i Detroit. Alltså starta jättebilliga barer för att det kostar ingenting att hyra en lokal.
Ja, varför
så
inte?
Så har man alltid en sån här handduk i bakfickan.
Ja, precis. Och så kallar vi folk för maestro när de kommer in.
Ja. Hello maestro!
Det här är...
Ginbar.
Det här är vår...
Nej, fy fan.
Jag dricker inte gin.
Det kommer bara vara som i så här danska kvarterskrogar. Du kommer få en falcon i glasflaska för typ så här 35 spänn.
Glasflaska, shit. Det här var lyxigt. Fan vad lyxigt.
Podden görs i ett betalt samarbete med...
Ballbygds.
Ja.